Mycket, mycket välkomna ska ni vara till veckans Formel 1-podd. Viaplay F1-podcast, Janne Blomqvist, Erik Stenborg som kryper allt närmare den här efterlängtade premiären som vi ser fram emot väldigt mycket. 34 dagar kvar när vi spelar in dagens podd till söndagens race i Bahrain. Och jag var i generellt känsla nu, det är inte så himla mycket kvar nu. Det är 3 veckor typ till testerna och sen lite drygt 4 veckor då fram till premiären. Vad säger du, Erik?
Ja, det är det. Och jag måste säga det att när jag hör det där 34 dagar, då, alltså jag tror aldrig att jag har varit så, jag ska inte kalla det oförberedd, men vi har aldrig kommit så kort i det här läget inför en säsong. Och det är mycket pandemifrågor såklart och så vidare, men det är nästan lite svårt att börja jobba med Formel 1 i dagens tidevarv, för man vet inte riktigt vad jag jobbar med.
Nej, jag tror jag menar. Min fru frågar samma sak häromdagen, så här, börjar det bli liksom så här, för hon tycker alltid att jag är så jobbig sista veckorna innan premiären eller sista månaden.
Hon tycker nog att du är ganska jobbig.
Jag vet.
De första veckorna också.
Jag förstod att det skulle komma, och det är säkert sant, men ännu jobbigare då, om jag säger så. Den där sista månaden. Men i år har det inte varit så, utan jag är ganska relaxed och för min egen del så är förutsättningarna rätt så givna i alla fall, att vi inte kommer att komma ut på någon race här inledningsvis, utan vi bara liksom, vi hakar på kärran på tåget från förra året och kör på samma sätt, vilket var ett ganska bekvämt sätt att jobba på alla sätt och vis, bra. Så att, men jag kan känna ett visst lugn än så länge, och det är små förändringar mellan de här två säsongerna. Det är ju också präglat av pandemin så att säga. Så att, men visst 17 är kul, och nu när alla bilvisningarna har startat här och man får liksom smaka lite på det, så händer ju lite i kroppen i alla fall.
Ja, absolut, och det är det som gör att jag nästan får panik, att jag bara shit, jag måste ju liksom, måste göra allt det där och det där och det där. Men det är ju det som är grejen, att normalt sett nu, om vi inte är i Barcelona redan, så är vi på väg dit för att täcka testerna och allting sånt där. Och nu är det liksom annorlunda. Så det är väl det också, att man måste liksom vänja sig in. Jag menar, redan förra året så var det precis likadant. Eller som vanligt vid den här tiden. Liksom, även om det hade börjat dyka upp lite skit runt corona och allting sånt där, så var det ändå så att ja, men ni skulle åka till Australien, jag skulle åka till Florida. Vi skulle täcka testerna och hej och hå. Liksom. Men nu vet man redan på förhand att det gör vi inte. Liksom.
Nej. Inget händer. Nej, men det gör det helt klart lite annorlunda såklart, va. Så att, men vad ska vi i dagens eller veckans podd då avhandla? Jo, självklart då lite car launches eller billanseringar som det faktiskt heter på svenska då. Vi har sett några stycken nu som har visat upp sig. McLaren till exempel, vi såg Alfa Romeo igår. Idag när vi spelar in så kommer Red Bull att visa upp sin utmanare. Och det är lite kul ändå att prata om de här bitarna. Vi var inne och rörde vid ämnet förra veckan, va? Men nu har vi några fler att känna och tycka runt omkring. Vi kommer fördjupa oss lite grann extra i Red Bull idag faktiskt, för det är ju ett spännande team inför den här säsongen. Det händer mycket i det där teamet, och det är mycket framåt i tiden också som står på spel för deras del. Lite kalenderprat blir det. Sydafrika börjar dyka upp. Eventuellt ett andra race i USA. Australien är möjligen på väg att tappa sin start of the season slot och lite sådana saker. Och självklart också ska vi bara beröra det faktum att Drive to Survive säsong 3 har fått ett datum när det startar åtminstone. Jag vet att den här serien är oerhört efterlängtad av många. Men ska vi börja med bilanseringarna? Vad säger du?
Så att kolla igång eller dansshowen. Ska vi inte börja där?
Melodifestivalkänslan. Eurovision, som någon uttryckte det. Och jag måste säga att jag, för en konnoisseur när det gäller Formel 1-bilar, så blir man ju bara otålig när de kör sånt där. Jag blir fan förbannad. Jag tycker det var onödigt krabbel. Men jag fattar ju att det är många andra som kollar också, för sponsorn i det här fallet, Orlen då, den polska oljesponsorn då, som Alfa Romeo har, så var det här en oerhört viktig dag. Jag tror att det sändes på nationell tv hela grejen inledningsvis i alla fall, innan de fortsatte sen digitalt på YouTube. Och det var big push, och presentatören där, han är en gammal kollega som jag känner sedan många år tillbaka, som inte jag har träffat på länge dock. Jag tror han försvann iväg ifrån att bevaka Formel 1 på plats. Det var också lite kul att se när han, lite stapplande sådär, tog sig igenom den här det här dansnumret med grand piano on stage.
Mm. Nej, men alltså, det är lite som vi var inne på förra veckan, och då pratade vi om McLaren då, och det var ju lite mer så lättsamt och lite så här, ja, lite ungdomligare skulle man väl kunna kalla det. Men det här var ju liksom, det kändes
2002.
Ja, jag höll på att säga 2005 där någonstans. Men det var bra att du hoppade in där och tog lite längre tillbaka än då. Ja, men alltså, det var det här. Jag förstår att det är liksom lite, det måste vara lite problematiskt nästan för teamen också. Så här, vad ska vi hitta på? Jag menar, det här är inte deras expertis direkt, att göra så här shower plötsligt. Vi pratade förra veckan om att normalt sett så nu för tiden så ställer man bara upp det i pitlane, men då är det inte så mycket press på plats längre. Så nu bör man göra någonting annat. Men ja, vi hoppas att det där kanske inte blir standard ändå. Ska vi säga så?
Ja, det kan man väl hoppas. Det tycker jag var ett bra ord. Och jag tror faktiskt att i det här fallet så var det nog Orlen som hade dikterat villkoren. De fick ju hela lanseringen dessutom i Polen, och Robert Kubica är en viktig person och hela den grejen. Så Alfa Romeo hade nog ingen lust egentligen att behöva resa till Polen för att göra just den här grejen. Hur som haver, vi skiter i det. Vi tittar på själva bilen då, som är naturligtvis en utveckling då utav fjolårets, som hette då C39. Nu heter den då lite udda då C41, den här varianten. Och det här hänger ihop lite grann med att de hade redan döpt C40. Det var den bilen man skulle köra då för 21, men som nu är framflyttat till 2022. Jag undrar vad den kommer att heta då till 22, om det blir C40 då, om man hoppar tillbaka ett nummer igen. Det har väl med intern logistik. Jag har ingen aning.
Men det här är helt otroligt. Det här har jag inte hört om
tidigare. Det är skitsnörd. Jo, men alltså, de hade redan döpt den bilen då, den som de ska ha då som var tänkt för 21 till C40. Men i och med att den bilen inte ska köras 21 utan 22, så blev 21-bilen C41 istället för en C39B.
Alltså, vad är det här för schweizare? Det är ingen ordning alls.
Det är hål i osten. Och
ja, det är inte bra. Ja, det här båda är inte gott.
Så har jag fått det
för säsongen.
Ja. Ja. Hur som av. Teamet hade valt att spendera sina tokens på framänden på bilen. Det har vi båda läst oss till. Och det här är väldigt viktigt att poängtera nu. Vi har läst oss till det här, för att jag tror att det är ganska få människor ärligt talat utanför den innersta kärnan i varje team som egentligen vet vad som är nytt på en bil eller inte. Visst kan vi se visuellt skillnader på en framving eller på någon hjulupphäng eller ditten och datten. Men i detalj, analysera en ny bil är ju rena löjan. Det går inte, för att så mycket insyn har man inte. Men det som har sagts till oss, och det som folk med ork att titta noga på bilarna, så är ju framänden, och det säger ju teamet själva också, att det är ju där de har spenderat sina tokens, på noskonen, hjulupphängningen och luftintagen till bromsarna fram då.
Mm. Exakt, och det här är ju lite intressant, för då kan man ju se då att man har ju tänkt hela tiden det där med att det ska vara samma bilar, att för att hålla kostnaden ner från 2020 till 2021, som är ett liksom mellanår innan de nya reglerna till 2022 trädde i kraft. Då har ju varit det här tokensystemet och allting sånt där. Och då har man liksom pendlat lite i förståelsen runt så här, okej, hur mycket får man göra egentligen? Att egentligen så trodde jag, när man först hörde om det här förra året, att det kommer vara exakt samma bil med lite så här någon ny pryl kanske. Men så är det ju inte alls. Men det är inte heller så mycket så att man kan göra om en hel bil. Det är ju tydligt i det här läget. Om man till exempel jämför McLaren och Alfa Romeo. Som McLaren då är ju tvungna att ha en Mercedes-motor, vilket de måste liksom göra plats för. Så deras tokensystem handlar mycket om bytet av motor. Och även det som händer bakom där. Sett till liksom hjulpengning och allting. Så de har ju fokuserat där. Och det var ju därför de liksom tog in en ny typ av framvinge i, ja, vad ska man säga, mitten av förra året.
För i Ryssland, att de var tvungna, tror jag de använde den, tror jag, första gången.
Exakt, så de var ju tvungna att göra sin 2021-bil under 2020. För att så länge den var liksom på plats, då kunde de liksom ha det med sig till 2021. Medan Alfa Romeo, i varje fall vad de säger, har gjort väldigt lite bak till. Utan liksom bakom föraren så har det inte hänt så mycket. Utan de har istället fokuserat på ny framvinge, ny nosebox, nya bromsluftintag och bargeboards. Och så de har en helt annan ände än vad McLaren är. Så, det, så kan det ju gå uppenbarligen då när man bara har möjlighet att kanske liksom förändra, vad ska man säga, 50% av det man normalt sett vill.
Mm. Det är väl siffran som har nämnts i alla fall, att det är ungefär där kring då. Det som har sagts om den här bilen också, om man återigen läser sig till, det är Mark Hughes som jag har läst, Mark Hughes på The Race, som är väldigt initierad och ofta väl påläst, menar att bilen har haft, hade under 2020 dålig ride quality, det vill säga bilens förmåga att vara konsekvent på banan, sett till hur luften träffar bilen. Jag ska förklara riktigt, va? Men om en bil uppträder, kanske flexar lite för mycket eller fjädringen funkar inte till 100%, ligger kvar rent aerodynamiskt som den ska, så får man ju lite olika värden beroende på vad man gör med bilen. Och dåligt översatt då, så kallar vi det för ride, dålig ride quality då. Och fick en väldigt inkonsekvent aerodynamik på den då. Och det är väl där man har lagt mycket fokus till den här säsongen, på att få en bilen bättre i det avseendet då, i huvudsak i fram då.
Mm. Och jag tror att man kan liksom dra det till att här, i en utopisk värld för en Formel 1-designer, då skulle man kunna ha sån här aktiv fjädring som Williams hade på 90-talet. Man skulle ha en massdämpare som Renault körde, som senare blev då förbjudet. Och det handlar ju om att bilen ska vara så konsekvent som möjligt, att så här, när man bromsar och accelererar och svänger, då kränger ju bilen. Mm. Men om det är utopin, då handlar det om att på något sätt närma sig det utan att använda aktiv fjädring och massdämpare.
Och ändå finns ju ride control på ett sätt i de här bilarna, även om det är inbyggt i stötdämpare och sådana grejer, gissar jag då med. Och det, ni kommer ihåg, det där var ju såna där, man hade ju såna motvikter i både sidled och fram- och bakled periodvis då, som såna här hydraulstyrt system med motvikter som, och det är ju det man strävar efter hela tiden, att bilen ska vara i exakt samma läge oavsett vad du gör med den då, för att få en så konsekvent aerodynamisk mätning som möjligt, aerodynamisk effektivitet som möjligt då. Det verkar ju, om man får tro det här då, så verkar det vara ett av problemen som Alfa Romeo hade. Men även den bil vi ska prata om senare, Red Bull, hade ungefär samma bekymmer, fast på ett lite annat sätt då. Vi kommer till det om en stund. Men som du säger då, är väldigt lite förändrat på bilen baktill. Till och med så pass att Alfa Romeo fortsätter att köra, enligt vad jag har förstått, med den växellåda som Ferrari hade 2020. Inte den nya då, som är mer tight och mindre till storleken då, som Ferrari tar fram till 2021. Också säkert en konsekvens av vad man får, precis som du var inne på då, vad man får göra då i det här tokensystemet då, när det gäller uppdateringar för deras del så att säga då.
Mm. Och apropå växellådor, så fick jag en fråga på Twitter, tror jag att det var, i förra veckan. Och då var det just en fråga runt växellådor. Och jag ska säga det, att jag är ingen expert på växellådor, inte det heller. Men det vi vet ju är att det varit väldigt mycket snack runt Williams växellåda. Att de har liksom envist designat och producerat och kört sin egna växellåda, trots att de har haft då en motor från Mercedes. Det kommer de ju inte längre att göra till 2021, utan de tar växellådan från Mercedes också. Samtidigt då, så är det ju McLaren som också får sin motor från Mercedes till 2021, men de kör sin egen växellåda. Och då har man då, frågan ställdes så här, att ja, men vad är problemet då, att Williams har ju fått mycket kritik för att de har kört sin egna växellåda, medan McLaren får, det nämns ju inte ens när vi pratar McLaren, att de kör sin egna växellåda. Men jag tror att det är nog så enkelt att det handlar om resurser, att McLarens växellåda har helt enkelt varit bättre än och modernare än vad Williams har lyckats producera. Och det är liksom, jag tror att varför man har liksom lyft upp Williams växellåda, jag tror inte att det är, det ger inte sekunder på banan, den lilla detaljen. Men däremot så har det att göra med liksom hela Williams filosofi, att de ville liksom behålla den här kunskapen själva. Och det var väldigt mycket av de där delarna. Det handlade om hjulupphängningar, det handlade om hela bakändan som till exempel Force India och Haas tar av Ferrari respektive Mercedes. Det har liksom Williams motstridigt inte velat göra, trots att de har varit i djupa ekonomiska problem. Mm. Så att jag tror att det är därifrån hela den diskussionen kommer.
Så är det. Och det hänger förmodligen ihop också med varför de höll fast vid sin egen. Det var ju också av ekonomiska skäl, för det är ju inte gratis att ta den också.
Nej, exakt.
Och sannolikt har ju utvecklingen på den sidan legat ganska lågt ner på prioriteringslistan då under de här åren. Och det där citatet som vi fick från någon som jobbade i teamet då, som kom från George Russell då, om att man tappar en halv sekund per varv då bara på växellådan, det har ju något år på nacken, så det är inte säkert att det stämmer heller längre, utan det kan ju ha förändrats och blivit bättre på den sidan då. Men det är ju en detalj i alla fall som är väldigt, väldigt viktig den också, för att det här ska funka, både hur lådan funkar rent mekaniskt men också hur den är byggd och hur den funkar ihop med hjulupphängning och alltihopa i övrigt, I guess. En sak till, Erik, som vi tycker jag ska prata om. Jan Monchaud då, som är teknisk direktör numera i teamet och tidigare är chefen på Alfa Romeo Sauber, var inne på varför de kör vidare då med Kimi Räikkönen och Antonio Giovinazzi. Och det kan ju vara för att man tycker att de här två gubbarna är bra, såklart, men han hade också en poäng med att man ville behålla de här två för att sammanföra deras synpunkter på bilen och sen försöka rätta till de synpunkterna på bilen till i år med de små resurserna som man hade tillgängliga då, de här förbättringspoängen då, som man kunde nyttja. Och därför så menar han det var bättre att behålla våra två förare som vi känner väl och som vi vet vad de tycker och försöka ge dem en bil som passar deras preferenser bättre. Och när jag tänkte på det, ja, men det låter ju intelligent att jobba på det viset då, beroende på vad man vill få ut. Men jag vet inte om det är det rätta för den skull. Vi kommer ju snart in i ett nytt reglement och du har en liten annan syn på det.
Ja, men det är väl lite den grejen att jag minns väldigt väl 2014, och det var ju en sån här jättestor förändring mellan 2013 och 2014, och det handlade ju om att det var ju då 2014 som man införde de här V6 turbo, nuvarande motorpaket helt enkelt. Och det innebar ju väldigt mycket mera. Det blev ju enormt mycket mer avancerat. Hela driften av en Formel 1 blev ju jättemycket mer avancerat från en V8. En V8-sugmotor till den här superkomplexa V6-turbon. Vilket gjorde då att det var så här. Jag minns att diskussionerna var då att så här, okej. Det är antagligen smart att om man ska debutera 2014, vilket till exempel Marcus Ericsson gjorde, så är det nog ganska bra. För att då är det så himla mycket för alla förare att lära sig, alltså just handhavandet av de här motorerna. Å andra sidan så var det andra som sa då att nej, men 2014 är ett väldigt dåligt år att debutera, för då är det så mycket. Dels att du ska börja köra Formel 1, vilket är en stor grej i övrigt så att säga. Rent generellt så är det liksom en jätte, oavsett var du kommer ifrån, att sen ta klivet upp i F1 är väldigt svårt. Och dessutom så måste du ha hand om allt det här med motorinställningar och allt vad du behöver göra på ratten och simultankapaciteten helt enkelt. Så jag menar bara att det finns två olika liksom synsätt, och det tror jag är med 2022 också, att debuterar du 2022, helt nya bilar, man kan se det som att så här, okej, här kommer man in clean slate, jag har inga förväntningar på hur det borde kännas, och därför är det bra. För att jag är liksom då benägen att liksom bara spela korten som jag har. Medan om du har en vana från 2 år tidigare, ja, men då är det helt plötsligt någonting som fattas kanske 2022. Men jag tror att just av den anledningen att ha erfarenhet av Formel 1 ett år innan en stor reglementes förändring, så min magkänsla säger mig bara att det är nog ganska bra. Så att min poäng med allt det här är att titta på Haas som har 2 nya förare. Om de nu behövde ta det här klivet och stoppa in nya förare, så är det till exempel för Mick Schumacher, så tror jag att det är ganska bra att få 2021 under bältet och sen kliva in i 2022 med lite F1-erfarenhet i alla fall. Han vet hur allting fungerar generellt, och sen kan han liksom ta sig an bilen på ett annat sätt. Mm. Samtidigt då, har du förare som, har du Hamilton och Ricciardo som förare i din bil, då är inte det ett problem längre. För att då behöver du liksom inte tänka på successionsordningen så att säga då heller.
Nej, och det du kommer fram till här, det belyser ju rätt mycket problematik eller problemet. Hur långsiktigt man har planerat, kort och gott. Vi vet ju inte ens hur det ser ut för Alfa Romeo och vad de har i tankarna inför 2022 på förarsidan. Om Kimi med sin oändliga mängd motivation, vilket han verkar ha nu. Det var ju lite roligt, han fick frågan om, eller han fick snarare inte frågan om han var motiverad, utan de sa det, att, eller om det var Will Buxton som sa det, att jag ska inte ställa den frågan för att du dyker väl upp här för att du är motiverad. Vad bra det tog lite tid för er att fatta det här, sa han, Kimi. Mm-hmm. För att det är precis så det är. Jag skulle inte vara här om jag inte vore motiverad, vilket också är ett rimligt antagande att göra. Men i Haas-fallet så hade de naturligtvis lite andra incitament då för att göra den, ha den driver-lineup de har då. Vi får ju se vilket av dem, för det är ju rätt kul. Det är ju två likvärdiga team på ett sätt, men som jobbar helt olika då. Vi får se vem av dem som lyckas bäst i år nu då, med anledning av det här. Magkänslan återigen säger ju att Haas kommer att få det lite tuffare med de två gubbarna som de har, istället för den betydligt mer erfarenhetsstarka duon som Alfa Romeo kommer att använda. I övrigt tror jag de kommer att vara väldigt jämna. Denna nya Ferrari-motorn har sagts i alla fall varit ungefär 65 hästar kort om effekt förra året. Och Fred Vasseur var ju rätt offensiv och sa att de kommer att ha fått tillbaka merparten av det där, kanske till och med lite till. Till i år, va? Så att, låt oss se vad det kommer att betyda också för de här två paketen då, Haas respektive Alfa Romeo i år. Kanske kan de slå sig in och vara med och fightas i mittfältet också då. Många är ju väl pessimistiska dock till att Alfa Romeo ska kunna vara någon annanstans än 8-9-10 i mästerskapet, va? Jag hoppas att det kan gå framåt. Det har ju inte riktigt gått framåt, ärligt talat, för den här konstellationen de senaste säsongerna.
Nej, men jag tycker faktiskt att det är, som du sa, att det är väldigt intressant att jämföra Haas och Alfa Romeo, eftersom de ligger på ungefär samma positioner. Haas var väl lite sämre 2020, men än vad Alfa Romeo var. De kunde i alla fall liksom små blixtra till. De fick väl någon nionde plats här och där. Men just att båda är kunder till Ferrari. Två olika filosofier om hur man driver team, med Haas som är liksom riktigt så här pyttelite team som köper in allt de kan. Alfa Romeo som ändå har ambitionen att, och dessutom är ett gammalt team, ett av de äldsta faktiskt i Formel 1, och liksom hur de lyckas lösa det där på olika sätt. Det kan ge någon form av facit i hur man bör driva ett Formel 1-team eventuellt.
Mm. Ja, de har ju väldigt stor skillnad i det att Alfa Romeo eller Sauber Engineering då, eller Sauber Motorsport, har ju väldigt fina faciliteter. Och det är också en sak som har påtalats, det faktum att Alfa Romeo då väldigt sent fick till sin förare, sin driver-in-the-loop-simulator, alltså den där föraren sitter i och kör. Och att just de här ride-problemen som jag pratade om tidigare och förståelsen för däck och sådana saker hade ju eventuellt kunnat vara saker man kunnat rätta till då, om man hade varit lite snabbare på bollen med just detta. Men att de har saknat den här simulatorn har ju hängt ihop med tidigare ekonomisk verklighet helt enkelt. De har helt enkelt inte haft råd. Det är en jätteinvestering att skaffa sig en simulator som man faktiskt har nytta och som fungerar bra. Va? Så att jag tycker att de är på rätt väg och borde rimligen kunna bli ett år bättre på det området också då, inför 2021. Och framförallt när de börjar mata in data för 2022 så småningom, så kommer de att vara på ungefär samma nivå som alla de andra.
Mm. Och nu, lite lösare då. Är inte Alfa Romeo otroligt snygg?
Ja, kanske det. Inte vet jag. Det är många som har de där... jag brukar faktiskt fråga mig själv, så här, bryr jag mig egentligen? Ja, ibland. Så här, jo, men jag kan tycka så här att vissa färgkombinationer passar mitt öga väldigt bra. Jag tycker McLarens ljusblå och orange, det är en favorit. Jag hade ett fotbollslag jag spelade en gång i tiden som hette Vinnerspojkarna. Vi hade exakt de här färgerna. Och det var det första laget jag spelade egentligen när jag var typ 7 år. Och då är det klart att de där sitter kvar lite grann. Orange, jag var väldigt stor favorit av Holland i fotboll under 70-talet kan man säga. Slutet på 70, under fantastiska VM 74-78. De spelade magisk fotboll och det där hängde i också innan Marco van Basten och det där Ruud Gullit och det där gänget spelade då 80-talet och de hade också orange. Så att det är liksom så här,
jag vet inte vad du pratar om.
Nej, jag vet, men det är både för långt bak i tiden och fel sport. Men poängen är när jag tittar på bilar idag så har jag blivit alldeles, jag har blivit så här lite tråkigt professionell. Jag bryr mig faktiskt inte om hur de ser ut. Jag filtrerar bort det, va? Men jag förstår att många andra gör det. Men jag kan tycka att skiftet från röd upp till vit upp till och röd ner till gjorde bilen inte fulare i alla fall.
Nej, men du har ju i alla fall ögon. Så du kan ju ändå tycka att så här, det här ser ju ändå angenämt ut för ögonen.
Mm.
Du vet ju, alltså, du har ju inte på dig gammal velour själv och liksom håliga jeans. För jag har ju sett dig. Så du vet ju i alla fall hur du själv försöker se presentabel ut. Så det är det jag menar. Att även om det spelar ingen roll i slutändan, men det är klart att jag kan tycka att det är fint att vila ögonen på Formel 1-bilar överlag. Och då är det ju positivt om de har snygga färger.
Ja, men då får jag hålla med om att jag tycker Alfa Romeo och faktiskt Alfa Taurin, båda alferna, har liksom förändrat sig till i år till det bättre. Det kan jag tycka.
Jag håller inte med om Alfa Taurin faktiskt. Jag tyckte den var coolare förra året. Jag vet inte varför. Jag har inte gjort liksom någon side-by-side-analys riktigt på färgerna. Men däremot så tycker jag att på något sätt så... När de kom med Alfa Taurin förra året så tyckte jag att det var en så himla... jättelyft. Ja, så. Och nu är man istället lite vanare med den bilen. Men däremot så McLaren, ingen favorit för mig. Orange är inte min kulör.
Nej, okej. Kulör. Vet du, jag sa kulör till min fru så här. Vad gillar den där kulören? Vad gullig det är. Kulör. Det heter färg så.
Ja. Eller kulör, det är väl ett riktigt ord.
Jag menar ju på att det är ett vedertaget ord i alla fall. angående Alfa Taurin, det är ju roligt för att de har ju skiftat. De har ju gått från mer blått än vitt. Och Alfa, upp till då, så att säga, som det som ögat ser först. Och precis tvärtom har ju Alfa Romeo gjort. Och faktum är att några gånger förra året så var det lite svårt att skilja på de här bilarna med mycket vitt i. Inte Alfan och Alfa Taurin, men Alfa Taurin och Williams till exempel på håll var lite knepig så här och snabbt och distinkt se skillnad på. Det är kanske det de har tänkt på. Jag tror ju att, eller jag vet Erik, att det pågår ju rätt mycket diskussioner i vissa team i alla fall om hur färgen ska se ut. Och ett tag blandade man färger så att de skulle exponeras perfekt rätt i tv-kameror och bla bla bla. Så sen vet jag ju andra där färgschemat liksom var på en fikarast. Bara, men kör sådär liksom, och sen får det vara bra.
Mm. Absolut. Det är... men det är intressant med färger nu. Apropå exponeringen och allting sånt. En svart bil, det är ju inte bra till exempel. Ett problem för när Lotus körde med svart och guld, det var ju att det såg väldigt snyggt ut. Att folk fick de här vibbarna från Lotus 72, John Play Special-färgerna. Men problemet var att sponsorerna var inte speciellt nöjda med det, för att det var svårt att urskilja helt enkelt. Och det man kan konstatera är ju att fler och fler bilar har blivit matta. Ferrari kör ju matt röd färg. Då är det klart att de är röda, men den är matt. Samma sak med Red Bull, samma sak med Alfa Tauri, samma sak med, jag vet inte, jag tror att Alfa Tauri kör ju det, och sen så kör det nog
Red Bull var väl också matt då?
Ja, absolut. Men jag tror att Renault körde delar av... Ja. Jag tror att det svarta var matt, tror jag. Ja, inte vet jag. Men det är en sån där grej att det har ingenting med liksom farten att göra, utan det är just att det inte ska blänka helt enkelt. Det ska inte bli motljus på sponsorloggorna.
Jag tar en snabb titt här. Var den matt eller inte? Jag måste få en större bild så jag ser ordentligt. Mm. Ja, kanske lite. Jo, men det svarta är nog matt. Det kanske var matt alltihop. Hur som haver. Mm. Det är viktigt i vilket fall som helst. Mm. Och färg väger ju. Man får inte lägga på för många lager heller. Det kommer ju också vara en grej faktiskt under en period. Att man försökte göra färgen så, eller måla så tunt som möjligt. Och, ja, du vet.
Mm. Jag vet att Jaguar hade jätteproblem med det där. I första året, åtminstone när de kom. För då var den här British Racing Green de skulle köra. Det visade sig att det var... Det krävdes för mycket färg för det. Så att de blev några kilo tyngre på grund av färgen. Och jag vet också att i IndyCar så folieras ju bilarna. De lackas inte där. Men det är mycket tyngre att foliera än att lacka. Så att jag vet att det finns viss foliering inom Formel 1 också, men helst inte. Helst ska det vara lackat så att det ska väga så lite som möjligt.
Vi minns också Nico Rosberg som avstod färg på hjälmen för att tjäna 125 gram eller vad det kunde vara.
Mm. Det var 2014 det.
Ja.
Så att, när alla bilar var för tunga.
Just det. Det finns många vägar mot dit man ska, beroende på hur man vill ta sig dit. Kan vi konstatera då. Okej, då lämnar vi tycker jag Alfa Romeo och landar lite på dagens visade bil. För att när ni, många av er, lyssnar på det här så är bilen redan visad. Och då vet ni hur Red Bull RB16B, som den kommer att heta, då, ser ut. De kommer naturligtvis att hänga kvar vid sitt bilkoncept, det vill säga High Rake. Och man kör ju på då ytterligare en säsong med Honda. Men här satt jag mig faktiskt då och läste igenom lite grann av vad som sägs runt omkring Red Bull-bilen och lite grann vad som var problemet under fjolåret. Och det är ju helt klart så att det här High Rake-konceptet som Red Bull var så oerhört framgångsrika med innan vi bytte motortyp är nog väldigt bra när man får det att funka. Och du uttryckte det väldigt bra tidigare, tycker jag, Erik, någon podd där du sa att potentialen i Red Bull-bilen är verkligen hög, men den är svår att nå. Och det är nog lite det som... Och Adrian Newey, han har ju envist hållit fast vid det här med att han vill ha en hög bakände, för han tycker att det är framräknat som det bästa. Problemet är att få en bil som är konsekvent aerodynamisk. Precis det vi pratade om tidigare då, att den ska vara lika hela tiden. I snabba kurvor funkar Red Bull-bilen väldigt bra, snabbare än någon annan bil. Men så fort att det blir lite lägre fart så börjar de här virvlarna då som skapas, de börjar störa varandra och till slut så släpper det aerodynamiska trycket av någon anledning och då blir bilen helt instabil. Och det här skedde för Red Bulls del då, oftast i långsamma svängar, och vi såg ett antal snörningar med anledning av just detta då under försäsongen framförallt. Man lärde sig här allt eftersom. En av lösningarna för att komma runt det här problemet var ju att kanske vara lite mindre aggressiv med framvingen. Men i gengäld då så tappar man ju prestanda från resten av bilen då i de snabba svängarna. Och det här blir ju ett jättebekymmer naturligtvis. För att då vill ju ingenjören att man ska köra bilen så som den är tänkt, som det är snabbast. Men i gengäld så blir den väldigt instabil i bak och den är hopplös att köra. Och i synnerhet då för en förare med lite mindre erfarenhet, typ Gasly och Albon då, som har haft jätteproblem med den där bilen. Verstappen som har kört mycket och kanske något år längre har åtminstone en förmågan att hantera det här bättre. Och det man då gjorde med en typ Albon var ju att man försökte hjälpa honom att få en lite mer snäll bil att köra, men då tappade han fart istället, va? Då blev han för långsam. Så att hur de än gjorde så hade de arslet där bak på något sätt, va? Det spelade ingen roll. För gick de aggressivt för Albon, ja, då slutade de med en krasch eller någonting. Va? Han kom aldrig till
bilens... Eller för Gasly, det var ju samma sak.
Exakt, va? De nådde aldrig bilens peak med de två förarna, utan bara med Max Verstappen. Och han fick slita ont för att komma dit också. Och hela den biten, va? Det här har man nu försökt rätta till, och det man också har sett är att man har haft vissa korreleringsproblem mellan vindtunnel och verkligheten, och där har man tvingats gå tillbaka lite grann, och det krävdes mycket arbete för att komma till rätta med just den här biten då. Det som jag tror är bra för Red Bull, det är att de vann det sista racet över Mercedes. De vet att potentialen finns där, och det tar de naturligtvis med sig in i årets säsong. Och eftersom vi bygger vidare på fjolårsbilen så hoppas åtminstone jag att Red Bull för en gång skulle är snabba direkt när säsongen startar. Och inte har en massa skitproblem i inledningen här, utan kan gå på direkt och börja skruva upp liksom, och se till att man är där och sätter press på Mercedes. De får gärna sandbag och allt vad de håller på med, men att de internt vet att vi är på bollen i år. Det är oerhört viktigt för att inte det här ska bli en liksom promenadseger för Mercedes igen.
Mm. Och jag kommer inte ihåg exakt siffrorna runt det där, men det var någonting som vi pratade om under förra säsongen i en införstudio. Då räknade vi på hur mycket av Red Bulls procentuellt, hur mycket poäng de tar i första halvan av säsongen och gentemot andra halvan. Och det är en tydlig skillnad. De tar ungefär, jag skulle säga från höften nu, cirka 10% mer poäng i andra halvan. Och det bygger ju på att de har haft liksom problemen där, att de inte hit the ground running, utan de behöver några race, 3, 4, 5 race innan de liksom, okej, okay, nu är vi på par, och sen så för att gå om så behövs ju ännu mer. Så det är det, om de kan liksom börja den här säsongen på par med Mercedes, då har de kapacitet att ta sig förbi Mercedes ju längre säsongen går. Men inte om man är liksom en halv sekund bakom, för då det blir för mycket uppförsbacke.
Och det här är ju naturligtvis någonting som Red Bull har vetat om hela tiden, men det är svårt. Och det tror jag vi utanför sporten, eller vi som inte är inne i det, inne i teamet, har svårt att förstå. Man tycker sig att rätta till det då. Kan man ju sitta hemma och tycka, vad fan, skärper nu, var med från start nu och planera bättre. Det var någon som hade synpunkter på att till exempel att McLaren-bilen inte var på plats när de hade sin billansering. Vem var med på det planeringsmötet? Ja, men det är inte så det funkar. Allting är ju med tummen under hakan. Det är ju på sista momangen med att producera de sista delarna, och de skulle ha en... Och det är ju precis det här. Och har man ett arbetssätt, så du vet, när du ska styra om 1500, kanske 2000 människor att börja jobba på det, det är ju en lång process. Det är som att svänga med en oljetanker, skulle jag kunna tänka mig i alla fall. Och det är det här som gör att det är lite problematiskt för typ Red Bull att bara ändra på sitt sätt att jobba, trots att de år efter år ser att de stöter på samma problem. Jag hoppas dock att i år är det enklare då, just för att man har minskat möjligheten att börja om från scratch, så att säga, va?
Mm. Jag är en så här lite exempelkille den här podden, märker jag. Men tänk på Ferrari förra året. När de upptäcker då att, eller de får besked om att de får inte köra sin motor som de har gjort under 2019. Det är inte så att de inte visste om att shit, nu är det stora problem för vår motor. Och det är inte så att de så här sitter där och väntar på att så här, hur ska vi göra nu då? Liksom. Utan de vet nog precis vad de behöver göra. Men problemet är att de fick ju inte uppdatera sin motor hur de ville. Vilket gjorde då att nej, men 2020, det visste de redan i januari troligtvis. Att så här, det här kommer bli ett skitår. Mm. Sen handlar det om att komma i fatt så pass så att vi kan jobba parallellt med motorn till 2021. För 2020 är redan förlorat. Och det gäller även Haas, och det gäller även Alfa Romeo. Så att det är också en sån där grej att sitter man med ett bilkoncept, så tror jag att du kan inte förändra konceptet i grunden, utan du kan liksom försöka optimera ditt koncept som du har till det året. Något annat finns liksom inte ens tid till.
Nej, inte på kort sikt i alla fall. Och det är det som jag tycker var lite intressant med Racing Point då. Men det krävde ju så att de gjorde en rakt av kopia för att tjäna lite grann tid då, som de gjorde till 2020 då, att de verkligen skapade en Mercedes-kopia, hur det nu gick till. Ingen idé att diskutera det vidare, va? Utan de har det kort och gott som de bygger vidare på till i år då, i form av Aston Martin F1. Det ska bli intressant för övrigt att se hur de har ju använt sina tokens för att bygga en ny tub till exempel, ett nytt chassi. Så att, och det är ju en ganska stor förändring ändå, vilket många andra har avstått från att göra, eller de allra flesta andra har avstått från att göra. Så att, ja, det ska bli intressant. Och Red Bulls push då mot att slå Mercedes, den stärks ju av att Honda långt ifrån lägger sig ner och dö nu, bara för att de ska lämna sporten efter den här säsongen. Tvärtom så går ju de full on, va? Det verkar ju vara någon form av hederskodex de har, att de ska minsann gå av med flaggan i topp här. Och den interna motororganisationen som Honda har i Formel 1, den är nog väldigt sugen på att visa alla i moderbolaget som tyckte att nu slutar vi med det här, att vi har gjort ett sjukt himla bra jobb. Och det här har ju resulterat i att den motor då som var tänkt att vara byggd för bilen 2022, den framflyttas då till starten av 2021. Och den motorn ska då vara bättre egentligen på alla områden då. Både ERS och internal combustion och alltihopa ska vara ett snäpp bättre. Och det visar ju på, och det här gynnar ju både Honda just nu, för det ger dem chansen att vinna en VM-titel innan de lägger av, vilket jag tror de är oerhört sugna på. Samtidigt så är det ju Red Bull ett bra läge då inför 22 när de ska ta över det här motorpaketet, att det är en väldigt hård utvecklingstakt då in till den här säsongen, och få chansen att köra motorn ett helt år, och sen fryses reglementet då i slutet på 21 eller inför 22, och förhoppningsvis då är motorn så pass bra, tillförlitlig, att den kan vara konkurrenskraftig då de kommande 4-5 åren.
Mm. Sen så är det väl Murphys law då att Red Bull inte kommer vinna VM under 2021 med Honda på motorkåpan. Honda-loggan på motorkåpan, utan den VM-titeln kommer först 2022. Likt vad som hände då med när Honda drogs ur Formel 1 2008 och sen så vinner Brawn Grand Prix med Hondan som de skulle drivit även 2009. Så vinner Brawn VM-titeln från, som en Askungesaga utan Honda.
Med en Mercedes-motor.
Precis, så var det ju. Men det var ju Hondas bil, liksom. Klar när de hoppade av.
Exakt. Ja, nej, vi får se lite grann vad som händer. Ja, men som sagt, det finns mycket att vara nyfiken på. Inte bara när det gäller, för det är två team tycker jag som sticker ut lite grann den här säsongen. Det är Red Bull och det är McLaren. McLaren har vi varit inne på redan då med bytet till Mercedes och hela den biten. Spännande line-up, förar-line-up. Och sen har vi Red Bull som verkligen gör en riktig satsning nu och sjukt spännande också med en supererfaren Sergio Perez som ska vara med nu och köra tillsammans med Max Verstappen. Och har nu Red Bull också fått ordning på det här att bilen blir lite mer förarvänlig så att säga och ändå levererar prestanda, då kan ju de två tillsammans bli ett allvarligt hot mot Mercedes, inte bara när det gäller förartiteln utan även konstruktörstiteln.
Mm. Och jag skulle vilja lägga till Ferrari där ändå, såvida de har fått ordning på sin motor som vi hoppas, då bör ju Ferrari vara med där uppe, även om de inte når upp till Red Bull / Mercedes, så borde de ändå kunna vara där och hugga. Och speciellt när vi pratar intressanta förare lineupper, så tycker jag att Leclerc Sainz ska bli kul att se också.
Mm. Mm. Vi har tre riktigt vassa lineups i de tre toppteam, de förväntade toppteamen då, för att det är väl det, och det har väl Ferrari själva sagt också, att det de siktar på nu är att ta tillbaka tredjeplatsen i VM. Blir det bättre än så, fine, det är en bonus, va? Men trea måste vi vara, kort och gott. Va? Efter att ha haft en av de sämre säsongerna på 30-35 år förra året, va? Så måste någonting hända. All right, som sagt, många av er har redan tittat på Red Bull-bilen när ni lyssnar på det här. Vi har inte haft förmånen till det, för den visas om exakt en timme och fem minuter när vi spelar in. Så att vi får helt enkelt ge oss till tåls och ta de första intrycken då i nästa veckas podd istället. Ska vi prata kalender då? Lite snabbt.
Ja. Och det här har ju inte att göra med pandemikalendern som vi tjatar om hela tiden, utan det här handlar mer om generell framtid. Vi kan väl bara avhandla Australien till att börja med, att de brukar ju traditionellt sett inleda säsongen på Albert Park. Nu på grund av pandemiläget har de då flyttats tillbaka, eller flyttats, vad blir det? Alltså,
de har flyttats fram. Det här som är så sjukt, jag kan inte heller uttrycka mig rätt där, för att de har senare lagts skulle jag säga. Mm. För att det inte ska bli någon missförstånd.
Vi nöjer oss där. De har senare lagt racet till oktober, är det va? Mm. Och det är normalt sett, så är det, vilket jag inte har funderat så mycket på tidigare, är att det är där MotoGP brukar köra på Phillip Island istället. Och det finns i alla fall diskussioner om att kanske behålla Australien på den positionen även från 2022 och framåt. Och det tycker jag, det låter väl rimligt men samtidigt lite orimligt, för att det är ju problem att Australien är en avkrok oavsett hur du ser på det. Det är såklart vad du kan liksom bygga in runt om i den kalendern då, så att det är liksom nära till nästa kanske eller någonting sånt. Men Australien är en jäkla resa. Alltså.
Att åka till Australien då, det är ju trots allt en lång resa som säger, men sen ta en avstickare upp till Japan och sen fortsätta. Alltså det är inte omöjligt att få ihop någonting som ändå är rimligt. Rent. Men det bygger också på att de kan flytta MotoGP-racet till början på året. För att det är nämligen samma arrangör för de här två racen. Mm. Samma företag som är promotor då för både MotoGP och Formel 1. Och de vill inte ha båda med väldigt, väldigt kort tidsperiod emellan. Utan då vill de antingen då... För Phillip Island brukar ju gå i sent på året och Melbourne tidigt då. Så nu vill de göra tvärtom istället då.
Mm. Mm. Vi får se hur det blir helt enkelt. Det är väl inte så mycket mer att säga om den saken.
Nej, det är så här... Bara att det är på gång. Sydafrika, Kailami, pratas ju ofta om och mycket om. Kan vara på väg in till 22. Jag hoppas att de är på väg in. Det verkar ju trevligt. Det är ju en kontinent vi har missat lite grann Formel 1-mässigt under rätt många år nu sedan man slutade köra på Kailami i början på 90-talet. tror jag. 93 kanske, sista gången man var i Sydafrika och körde Kailame. Och det var ju ett problem under apartheid-eran att vara där nere och tävla. Det är väl självklart att man inte skulle vara där. Nu är det ju inte så länge. Och väldigt välkomnande land och förbaskat trevligt där nere också. Och jag tror att det skulle kunna bli bra race även det på Kailame. Så att, låt oss hålla tummarna för att det kan bli av också.
Mm. Och det som talar för att ett race, trots att det är långt bort, så är tidszonen väldigt angenäm då för Europa. Och även, det funkar även i USA, trots att det blir liksom en tidig morgon där, i varje fall på västkusten. Men det är just att det är väl bara en timmes tidsskillnad eller någonting sånt från i Sydafrika. Så att jag tror
för oss
att,
är det samma, tror jag.
Ja, någonting sånt.
European time.
Så att det är ju ett spännande grej, och jag tycker just det där med när vi pratar världsmästerskap, så vore det kul om vi kunde vara på afrikanska kontinenten. Det som dock jag tycker är mest intressant att följa nu sett till framtida F1-kalendrar är ju den här jakten efter ett andra race, åtminstone ett andra race i USA tillsammans med USAs Grand Prix på COTA i Texas.
Just det, och då finns ju alternativet som vi har varit undrande över varför inte händer då, att köra på Indianapolis Motor Speedway igen.
Mm, det har varit väldigt mycket sådana här diskussioner runt, sen Liberty kom in så har det varit oerhört tydligt att Formel 1 vill vara köra fler race i USA helt enkelt. De har ju som sagt COTA, de har i Montreal på den kontinenten så att säga, men de har ju pratat om att, och det är liksom den här kommersiella delen av Liberty som vill liksom göra race på det de kallar för destination city. Så att det är inte att man åker till Korea som man gjorde liksom mitt ute på landet i Korea. Det ger inte Formel 1 speciellt mycket, utan man vill ha, utöver ett race, så vill man ha liksom allting runt omkring. Att folk kan faktiskt komma dit. Det gör det enklare för organisatörer. Även liksom hela Miami, där de pratar om att de skulle göra ett race runt Hard Rock Stadium där Miami Dolphins spelar sina hemmamatcher i amerikansk fotboll. Det har ju dock stött på patrull. Jag vet inte hur många år vi har pratat om Miami, och ni var till och med där. Vi gjorde ett kort reportage om det området.
Legendariskt.
Ja, väldigt. Ja, men precis. Men då var det så här, det var nära förestående att så här, nu ska det hända, och jag menar, man presenterade banlayouter och allting sånt där. Sen så blev det väldigt mycket motstånd för att de boende området vill inte ha ett F1-race helt enkelt. Men diskussionerna pågår fortfarande, och nu känns det som att de har en av de mest ikoniska racerbanorna i hela världen. I USA. Och det är ju då såklart Indianapolis Motor Speedway. Den som är ikonisk i det är ju såklart ovalen. Jag menar, inner roadcoursen där är kanske inte det mest fantastiska någonsin. Vi körde där i mitten av 2000-talet. Sista racet var väl 2006 där, va?
8 tror jag.
8, men vad var det som hände? Var det 2005?
Och då ramlade hjulet när Michelin inte hade däck som funkar.
Precis, vilket gjorde då att de hade Bridgestone och Michelin. Michelin-däcken fungerade inte på ovalen, så de exploderade under träningen, vilket gjorde att alla det diskuterades om att stoppa in en chikan där istället för att få ner farten, så att alla Michelin-skodda team skulle kunna köra racet. Det ville inte Bridgestone vara med om, vilket gjorde att det var 6 bilar som kom till start, alltså Jordan, Minardi och Ferrari. Och det var ju,
gissa vilka som vann.
Ja, Ferrari och Thiago Monteiro i Jordan kom 3. Så det är ju sån där, det är ett ikoniskt race, men på fel grunder. Och det där är ju liksom ligga kvar i liksom, det var absolut ingenting bra för Formel 1 att det blev så där, för att folk var ju i upprorsstämning liksom på läktaren när man såg det där, och även vi som var hemma och tittade. Men det är trots allt drygt 15 år sedan, och nu har Roger Penske, den här the captain, tagit över Indianapolis Motor Speedway, och jag tror att han skulle vara oerhört sugen på att få tillbaka Formel 1 till IMS igen.
Mm, och du hade lite spännande tankar runt omkring det också då, att man kanske skulle hitta, vi konstaterar både du och jag innan vi börjar att pandemin har ju varit besvärlig på många sätt, men den har också förbrödrat lite grann, och fått oss alla tror jag att tänka lite annorlunda runt kring vad man kan göra, hur man kan göra, och vi har hittat andra och nya värden i saker och ting som jag tror ska kunna spinna av rätt bra grejer i en sån här grej till exempel, och att köra Formel 1 på Indianapolis Motor Speedway och sammanföra de här två största formelbilsklasserna i världen och se vad man kan, om man kan promota varandra och göra uppvisning, kanske bygga en Formel 1-bil som fick köra hela ovalen och typ bara bjud publiken på någonting cool liksom. Det finns ju verkligen utrymme, och du har, som du säger då, en av världens bästa idrottsanläggningar i alla kategorier.
Exakt, och det var lite det som jag var inne på, det där runt att, alltså motorsporten har ju varit ganska konservativ, att man har varit liksom, trots att man kanske inte är konkurrenter på riktigt, alltså om man jämför IndyCar och Formel 1, det är egentligen inte konkurrenter, det är två båda kör formelbilar, men det är en helt annan typ av racing. Och det har man varit lite så här spänd runt omkring, att framförallt kanske från IndyCars sida, att man inte vill att visa hur mycket långsammare en IndyCar går än en Formel 1-bil. Men jag tror att en pandemi när alla är i brygga sätt till ekonomiskt, att alla förlorar pengar, det är ingen som liksom tjänar på det här, då tror jag att man är mer benägen att säga, vad kan vi göra det bästa för sporten, och även då i andra steget är för oss också. Att, jag menar, jag vet att när IMS, när vi pratar Indianapolis Motor Speedway, så är ju det en gång om året. Vi kör ju där med IndyCar flera gånger till, om man tittar på förra året, att man var där på Harvest Grand Prix där man kör på roadcoursen, och sen så senare på hösten även på det som kallades för Harvest Grand Prix.
GMR var första, Harvest var andra, just det.
Ja, så var det. Men hur som helst, att i övrigt är ju liksom fokuset på IMS är en gång om året, och det är Indy 500. Det är då det är 400 000 personer på läktarna. Resten av, och inte ens alla dagar som ledde upp till Indy 500. Jag var ju där 2019. Jag menar, när de kör Carb Day på bara några dagar innan Indy 500, då är det liksom, det är knappt som man ser att det är folk på läktarna. Det är otroligt stora läktare förvisso, men jag skulle uppskatta att det var max 30 000 personer på plats under Carb Day. Men då, en dag om året är det fullsatt. Jag tror att skulle man kunna ta dit Formel 1 och köra IndyCar på något sätt bredvid varandra, då skulle det gynna IndyCar något enormt. Och dessutom Roger Penske som äger banan och äger IndyCar. Så att det spelar ingen roll riktigt hur de får dit publiken, menar jag. Utan det handlar om att få dit publik. Och kan Formel 1 hjälpa till då med det, så spelar ingen roll att IndyCar är 10 sekunder långsammare per varv.
Inte alls, det är fullständigt ointressant. Men grejen är ju att Formel 1 drar ju i USA. Vi vet ju att jag har ju suttit på flygplan från New York och Chicago ner till Austin. Och alla de amerikanerna reser ner till Austin. Och vi får inte glömma att USA är ju som hela Europa, som en kontinent i sig själv. Så det räcker ju för en promotor i USA att bara få dit amerikanerna. De behöver inte ha massa tillresta för att få lite rulljans på ekonomin. Delstaterna mår ju bra av att hjälpa varandra på det viset. Och jag tror ju, jag minns ju när jag var senaste gången på Indianapolis på Formel 1, så var det ju 200 000 åskådare. Jag menar, få till ett sånt evenemang, ytterligare ett då, där man har så pass mycket människor som kommer att kolla på racing. För det är ju när IndyCar kör på roadcourse-slingan, då är det kanske 30 000 där. Max, och det är väldigt folktomt och öde, och det är det jag menar, va? Det finns en otrolig potential, det här fattar Roger Penske, jag är helt övertygad. Sen är det kanske inte alltid så lätt att få till det här, men jag tror att det är enklare numera med amerikanska ägare utav Formel 1 och Roger Penske då som äger dels anläggningen och är själv en väldigt duktig promotor då när det gäller IndyCar-serien.
Exakt, och jag tror att om det nu är jättestora trösklar att ta sig över för att köra i Miami, det kan ju fortfarande vara en ambition. Men det här är ju liksom, i praktiken, jag menar, allting finns ju på IMS idag för att köra Formel 1 denna säsong om man skulle vilja. Nu kommer man inte göra det, men det är ju otroligt mycket lägre trösklar för att ta sig till IMS, för att åtminstone då har vi två race i USA.
Tveklöst är det på det
förhållandevis viset. Enkelt.
Så när tror vi att det händer då?
2022.
Du tror det? Hoppas jag. Det kan gå så snabbt.
Nej. Alltså, killgissning. Så varför in i helvete.
Ja, men killar kan ju gissa.
Ja, precis lika bra som tjejer.
Nej, det vet jag inte.
Vi får se. Vi får se. Jag gissar. Jag tycker det vore väldigt kul. Jag älskar Indianapolis. Jag älskar Indianapolis Motor Speedway sen den gången jag var där 2019. Och jag vill bara åka tillbaka.
En av mina största musikaliska upplevelser hände senaste gången jag var där på Indianapolis 2008 på Formel 1-loppet. De hade något som kallas för Indie Jazz Festival i Memorial Park, tror jag den heter. Där de minns alla gamla slagna hjältar som har varit med i kriget runt om. Och då fick jag se ett av mina favoritband, Spyro Gyra, live. Och jag fick med mig Eje Älg och gamle Fred Opert att gå på jazzkonsert. Det gör inte vem som helst, det kan jag säga. Men de hängde på. Och den här kompisen Fred, han var ju förnämlig. Vet du? Han såg ju till att jag fick komma in och träffa bandet. Du vet, han snackar ju verkligen, Fred. Han kunde ju snacka sig igenom en betongvägg på en meter tjocklek. Inga problem. Så att det är ett starkt minne jag har från det. Och jag ser gärna fram emot att komma tillbaka en gång till.
Mm. Om det är jazzfestival alltså?
Nej, det skiter jag i. Jag kan åka dit ändå. Det är helt lugnt.
All right. Du, Drive to Survive släppte en trailer i veckan, eller förra veckan var det?
Yes, yes.
Och jag gissar att förväntningarna är, nej jag tror det nu när jag ser på dig, är att du är otroligt sugen på att se den här serien.
Ja, men jag vill i alla fall se vad den innehåller, för det här är ju en extremt udda upplaga, tror jag, av Drive to Survive som de har haft kämpigt med att sätta ihop kontexten runt omkring då, i och med att det blev som det blev. De har ju följt folk i tron att det skulle bli. Vi kommer ju få ett avsnitt som handlar om den här konstiga premiären som aldrig blev av. Och sen får man ju se hur de fyller luckan och sen när det väl drog igång och hur de skildrar den här bubblan då som vi var i hela tiden då, hur de fick göra kompromisser i hur de fick tillgång till förare och personer att prata med hela den. Det ska bli kul faktiskt att se Drive to Survive säsong 3, och jag vet att det sitter massor med människor ute i Sverige och i världen i övrigt också som är sugna på att se det här, och den har ju verkligen varit en sån insparkare till sporten, verkligen, och jag hoppas den fortsätter vara det, att de har lyckats ytterligare en säsong med att skapa drivet att vilja se Formel 1, för det är ju en cool sport.
Mm, verkligen. Det som jag tänker är att jag tror att en säsong 3 är inte så... Nu ringer det mer.
Var det inte?
Nej, jag gjorde inte det. Säsong 3 är en sån här klassiskt svår säsong. Det är som att även om du är musiker, det tredje album, det är ett svårt album att släppa, just för att förväntningarna från de förra två finns där och att det måste hända någonting nytt. Och jag tror att det här, just att det här var det här konstiga året är nog ganska positivt för den där serien. För jag tänkte på det när man såg den här trailern, är att här, det är samma gamla bilder som man är van med vid sen de två första säsongerna. De här lamporna som släcks och man försöker bygga upp en stämning och liksom olika teamradiogrejer och allt vad det tänkas vara. Så det krävs nog att det är lite annorlunda, och på grund av hur det har sett ut i världen så är det nog ganska positivt. Däremot så undrar jag lite så här att jag känner personligen bara, om jag försöker mig på någon recension utan att ha sett serien.
Lycka till med
det. Man är ju så trött på den här pandemin. Jag orkar inte se fler folk, Formel 1-förare i masker. Och det är det du kommer göra här. Så att jag, på ett sätt är det ett tidsdokument som kommer leva kvar länge, tror jag. Men jag är lite sådär, jag vill se Formel 1-förare utan masker.
Mm.
Fort då. Nu.
Anar jag också att du funderar på om de har råkat ut för lite idétorka också, typ när det gäller den här trailern då som vi har sett?
Nej, men jag tror lite så här, apropå det jag pratade om, sitt tredje album, det är just att vi har ju sett det här nu, alltså första året så kom jag att då blev jag faktiskt så här: wow, vad kul att få se Formel 1 på det här sättet, och vad kul att andra får se Formel 1 på det här sättet också, på att vara på insidan. Sen så tycker jag att det var inte lika stor grej i säsong 2. Jag såg hela den säsongen i alla fall, såklart. Men jag kände att så här, det var inte samma sug att se avsnitt 8 som avsnitt 1. För att man hade sett det där igen. Man visste hur det såg ut i paddock och allting sånt där. Och det är väl lite det som jag är rädd för vad gäller säsong 3 och sen en säsong 4 är att det där kommer liksom bli lite mindre och mindre intressant.
Ja,
bara för att nyhetens bag har liksom worn off.
Man kan inte köra det här konceptet hur länge som helst. Det tror inte jag heller. Men fortfarande tror jag, om vi bortser från sådana som du och jag då, som följer sporten så oerhört nära, så tror jag det fortfarande finns ett enormt sug från den som bara kollar på söndagarna typ. Och tycker det är kul. Eller lördag, söndag säger vi då. Men säg söndag då. Att ja, på söndag vill jag se Formel 1 och ha sett Drive to Survive någorlunda så här med jämna mellanrum. Då tror jag att det finns fortfarande ett stort, stort sug att se mer. Få mer profiler, mer under ytan, titta bakom. Vad heter den som NFL gör? Hard Hits, eller vad kallas den?
Hard Knocks.
Heter det. Hard Knocks, ja. Den lever ju vidare. Och jag tror att det är åt det hållet man måste gå. Man måste komma ännu mer under, ännu mer dokumentärt, ännu mer känslan av att man får höra saker som inte är tänkta för mina öron egentligen. Kommer man att lyckas med det i den här sporten och med det här, då tror jag att det här kommer att leva på faktiskt en 4-5 säsonger till. Helt säkert.
Jag hoppas det.
Good. Då tror jag vi stänger för idag. Vi fortsätter ju naturligtvis att leverera F1-poddar ända fram till premiären, som nu inte är så långt bort. Som vi sa idag när vi spelar in, 34 dagar till söndagen den 28 mars när första racet startar i Bahrain. Om en vecka då är det 7 dagar färre än så. Så då är vi tillbaka igen. Ha det gott så länge. Hej då!
Hej då!